Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Man får ändå anpassa mig ändå lite efter vilken publik jag uppträder för.
För din comedy style brukar det väl också generellt sett vara mer raw jokes? Du har väl ändå filtrerat dig?
Ja, alltså det beror på vilken publik jag uppträder för. Alltså när jag kör min egen turné så är det, jag skulle nästan säga, råare än någonsin. Det är väldigt grova, mycket kränkande och nedsättande skämt.
Läser du som komiker, alltså läser du mycket nyheter och följer för att kunna skriva skämt och sådär? Hänger du med i samhällsdebatten och sådär?
Jag har ju sociala medier och nyhetsapp sådär liksom, men jag skriver inte så jättemycket skämt på nyheter just nu, utan jag gillar mer att skriva tidlösa skämt.
Ja, men det är ju det. Pedofilskämt är ju evergreen liksom. Det är det. De funkar alltid.
Quality never goes out of style, som jeansmärket Levi Strauss uttryckte det.
Och så just att Israel och Palestina alltid bråkar, så det är tidlöst liksom.
Ja, jo, det har man ju kunnat köra sedan 48 eller någonting.
Men vad var det? Var det så nu att det var, jag är så dålig, men var det helt oproviserat att Palestina attackerar Israel nu, eller vad var grejen där?
Alltså de avrättade ju 900 judar liksom. Bara rätt av att de bara slaktade. Att det är det vidrigaste hela terroristdådet som har begåtts. Liksom.
Från ingenstans?
Helt oproviserat, eller det är inte helt oproviserat. Det är väl aldrig
det är ju en komplicerad historia det där. Det är svårt att dra en slapp analys.
Ja, men alltså,
man kan ju försöka dra en slapp analys, men det blir verkligen
ja, nej, men jag kan ju historiskt, så det är ju en lång konflikt så, men var det någonting som hade hänt just den veckan innan Palestina kom där? Alltså var det någonting som hade rört upp?
De slappade vid gränsen.
De hade väl planerat det länge. Jag tror inte det var just någon specifik händelse. Nej. Men det är väl ganska många år av...
Ja, typ sen judarna gick ut ur Egypten då, ungefär.
Ja, det har väl funnits länge, den ilskan.
Men vi ska presentera det i alla fall, för nu har vi ett nytt avsnitt här av Oskyddat samtal. Och vår gäst den här veckan är alltså Simon Gärdenfors.
Hej, hej.
Hallå, hallå. Du är komiker och före detta rappare och serietecknare, eller?
Ja, det kan man väl säga. Jag håller väl lite på, just nu så håller jag på med en film om serietecknare. Så då tecknar jag lite serier som rekvisita till filmen. Och senast jag rappade var väl... Det var nog kanske ett år sedan när jag släppte en låt senast. Så att, men ja, jag, just nu så är jag mest komiker och poddare och filmskapare.
För det, är den helt färdiginspelad filmen nu? Eller?
Nästan. Jag filmade faktiskt en scen i förrgår. Och jag har några få scener utspridda över det här året också.
Det är ju väldigt skönt att höra för mig, för minns du att du lovade mig en roll?
Jag väntat på det.
Nej, nej, det minns jag inte.
Det är ju några år sedan. Det var någon grej, just det. Så här, det skulle, jag kom faktiskt på det på hemdagen när du pratade om det. För då skulle man hjälpa dig dela fundraisingen, tror jag. Så skulle man få vara med som statist någon.
Ja, ja, ja.
Alla får inte det de är lovade, Victor. Det är bara i livet.
Ja, nej, men då du skulle kunna få spela stå upp komiker eller typ
komfa
eller sådär. Vi, det är en scen i december.
Ja, det vore en dröm, jag överdriver inte ens. Det vore skitkul.
Ja.
Det tror jag faktiskt jag nämnt det, men för er grabbar, jag var ju på gig, men det var med Ann Westin, så det var lite random också. Så, och jag hade ett ganska bra gig, och det var en kille efteråt som berömde mig liksom, så här, att fan, bra gig, men Simon Järfors är bättre.
Men schysst att bara lägga
in det är bara fittigt att säga en sån.
Det är alltid så konstigt.
Jag ser, att göra
det kanske är sant, men det är taskigt.
Men en sak bara på det som är helt sant är att jag låg faktiskt med hans syster sen.
Sen ska han som hände. Liksom.
Slutet gött, allting gött.
Gjorde det?
Om han nu tycker det är jobbigt.
Alltså, det kanske var hans idé.
Ja, det är så här, jag vet inte om han alltid, om det är samtycke inblandat. Så kan man, alltså jag blir inte sur på någon som har sex med mina syskon. Ifall de vill det är bara trevligt liksom.
Ja, exakt. Ja, det är väl säkert att du måste vara där själv kanske.
Men.
Var det Ann Westins syster?
Gamla Betta, va? Hon är fan torr som en massarin. Alltså.
Jag var faktiskt på väg någonstans där, Simon, för det är säkert inte bara jag som är intresserad av det. För du kör ju väldigt mycket stand-up. Har du övriga tips förutom att köra mycket? Hur blir man duktig på stå-upp?
Ja, men skriva mycket, köra mycket och sen förbereda sig väl och anstränga sig både när man skriver och när man uppträder.
Ansträngning.
Där har vi också. Ja. Att göra sitt bästa, ja. Det är viktigt. Det är A och O.
Följer du någon metod så där? Vi vet att Fredrik Andersson följer ju Gene Parrots bok ganska mycket.
Vad är det för bok och metod? Det låter intressant.
Ja, det är väl en av de här comedy writing, det är inte comedy writing secrets, den är också bra. Men vad fan heter den?
Ja, men det, han Parrots kommer det guide, som en karta. Jag han har ju som försökt lära mig det,
men typ någon mind map.
Ja, men det är någon sån associationslista som man sen gör motsatser till och sen skriver skämt på typ.
Ja, jag har sett en sån jag har sett såna grejer. Nej, men jag har ju metoden, alltså skriva ett skämt om dagen. Men min metod är ofta så här. Det vanligaste är att jag så här, tar upp mobilen, går in och slumpar fram ett ord. Det finns såna sidor på nätet där man kan slumpa fram svenska ord. Och så kommer det upp ett ord. Och så oftast tar jag en liten promenad och utgår från det ordet. Nu har jag då i uppdrag att skriva ett skämt på det här ämnet. Då kan det vara paprika. Och så bara tänka, vad har vi på paprika? Och så, alltså, då liksom, då blir det väl, jag har ingen sån fast metod, utan det blir rätt mer så, vad har man för associationer till paprika? Man tänker, okej, finns det någon person som är förknippad med det? Finns det något uttryck eller något sånt som innehåller det? Nu tog jag bara paprika och luften. Jag har inte mycket på paprika. Nej,
men det är intressant ändå. Liksom. Du gör alltid så bara för att komma igång med.
Ja, men så gör jag. Alltså det här tricket gör jag, och det är rätt bra. Liksom.
Men är kriteriet då för att det ska vara ett skämt, att det ska finnas ett överraskningsmoment, eller vad är kriteriet?
Jag är ju domare, jury och bödel på att avgöra vad som är ett skämt. Men jag känner att jag måste vara ärlig mot mig själv. Alltså så här, ifall jag bara skriver bajs på ett papper så kommer jag nog säga, nej, det där är inget skämt.
Även om det är roligt liksom.
Ja, det kan vara lite kul. Men det är inget skämt.
Nej. Jag försöker ofta förklara det för Viktor, att bara för att du kallar någon för bög och skrattar samtidigt så är det inte ett skämt. Liksom. Det måste finnas någon form av...
Ja, det är mer en förelämpning, hyllning eller rent konstaterande.
Ja, jo.
Jag beroende på vad,
beroende på kontext kanske.
Jag är ganska duktig på att anteckna just sånt där. Det är det Gustav skojar om. Alltså,
du antecknar bara bög. Du ser någon tankar. Kille som du, och så säger du bög till honom, och sen antecknar att det här har någonting.
Ja, men det finns väldigt många sådana anteckningar jag, i min mobil. Men
så liksom.
Men Victor har ju en anteckning här framför sig här i podden nu. Där står det knulla barn på. Det är hans anteckning.
Men sen så ska du just skriva om ditt skämt liksom. Ja.
Har du något skämt på det?
Nej, men
har du inga skämt på det temat?
Jag körde alldeles många sådana på Mafia igår faktiskt.
Där är ju du expert lite.
Ja,
ditt drev, Filip har ju också varit med om lite drev, och du fick ju drev efter krullabarnlåten och sådär. Liksom.
Vad har du haft för drev, Filip?
Jag har gjort sketcher.
Och så har jag krullat barn faktiskt på riktigt också.
Det har jag faktiskt inte
gjort. Du har gjort sketcher.
Jag har gjort sketcher med människor som, där folk blivit kränkta för sketcher. Och sen så skrev jag en gång när en gängkriminell rappare hade dött också. Mm. Så skrev jag att det är farligt att vara gängkriminell och att det här, det kan sluta med att man dör och skjuts och hamnar i fängelse och sådär. Och det var, mm, det var ytterligare människor som blev kränkta där för att jag kränkte honom. Okay. Kanske, eller
alltså, och vad var det temat i sketchen? Var det någon form av vag rasism? De blev,
nej, det var det inte.
Sexism.
Sexism, okay, var, ja, det nog mer åt det hållet. För har du hört om Fröken Snusk?
Ja, ja, ja. Ja, jag, ja, har inte bott under en sten.
Exakt.
He's down with the kids. Så att säga.
Men hon säger ju liksom, eller framställer sig som att hon är 18. Även fast att hon är äldre. Då tyckte väl folk att jag var, ja, men som en gammal gubbe, en pedofil som liksom låg i samma säng som henne, gjorde en sketch då, en humorsketch.
Bör ju också sägas att folk blir bara arga för att du också är polis, så att det är ju det som är anledningen till att folk blir provocerade. Att en polis ska inte göra den här typen av sketcher då.
Ja, jag hade ju faktiskt kul. Jag hade ju,
nej,
jag
jobbar som polis också.
Ja, det är det också. Hade jag inte varit polis också vid sidan av, så hade jag ju inte fått skit överhuvudtaget, tror jag.
Filip är ju, alltså när man pratar om TikTok-poliser så är det ju Filip Elas man pratar om liksom. Ja, det är ju det som är hans
fast länk till fängelse. Fast har tydligen bott under en sten.
Jag har inte koll på det. Fast det var inte jag som började med det.
Det var inte det de började hata på, men du är ändå i fronten för det man kallar TikTok-poliser. Poliser som kan skaka på höfterna liksom.
Ja, det skulle bli så här. Då tänker man på de som dansar och gör armhävningar och har uniform, och det gör ju faktiskt.
Och du gör ju armhävningar fast aldrig framför kameran.
Jag klickar nog på annat i mitt flöde. Jag får inte upp så mycket armhävningspolis.
Exakt. Kanske är dags.
Det är bara barn på det, för algoritmen är ju väldigt så anpassad.
Men kände du, kom det hatet åt dig när du blev drevad?
Ja.
Liksom?
Mitt hat.
Ja. Eller, vi tänker på...
Ja, men berätta om hatet då först, för nu, jag tror inte att alla tittare är ens med på det där. Vad är det som hände?
För de tittarna som har bott under en sten de senaste 10 åren, så var det jag och Anton Magnusson och Arman. Vi släppte en låt som heter Knulla barn. Den uppmärksammades av diverse influencers och det blev ett drev. Det började med att de ville ta bort låten från Spotify. Men alltså för min del så tyckte inte jag det kändes speciellt jobbigt. Alltså det var så här, ja, det var en massa kommentarer och så där. Jag är rätt bra på så här, bara ignorera, typ radera, blockera, bara så här, okej, nu går vi vidare. Nu ska jag, ja, och sen tyckte jag det är rätt kul och givande med uppmärksamhet också. Alltså sen vi sålde ju dubbelt så mycket biljetter till vår turné efter drevet som innan liksom. Så vi växte ju som komiker, det var ju många som upptäckte oss i och med det här drevet liksom.
Så finansiellt var det en enorm framgång liksom.
Ja, det tror jag.
Jag tror det. Första gången jag giggade med dig efter det där, så skojade jag just om det. För det var, jag hade aldrig hört låten och nu dunkar den varje fest. Liksom, och det har väl motsatt effekt, det är intressant det här.
Ja, fick du ha kvar
ofta,
låten?
Om man inte ger sig,
nej, det togs bort från Spotify.
Men det var inte du som tog bort den?
Det, de lyckades.
Nej, det var inte jag. Det var Spotify själva till slut.
Ah, just det. Det är ändå sjukt. Det är fortfarande, det måste ändå vara lite historiskt. Alltså.
Jag vet inte om det är historiskt, men det är väl tillräckligt många som... De är ju ett kommersiellt företag, liksom, så att om direkt många, jag vet inte riktigt, men det var någon annan fråga som hängde där i luften som jag inte svarade
på. Det var väl om hur det här drevet tog på dig, men du
jag tog det med en klackspark.
Du gjorde det eller?
Ja, jag gjorde faktiskt det.
Alltså, även när du varit avbokad från Draken och sådär.
Liksom. Men, när gig ställdes in, då blev jag ganska irriterad. Bara, men vad fan? Liksom. Men man får ta det onda med det goda.
Japp, yep. Och det var ändå typ mer gött då.
Ja, jag tror att slutnotan blev ändå positiv för min del.
Men det är ju så att, var det värre för Anton då, Mr. Cool, som kanske stod som huvud?
Ja, men det var nog lite värre. Det var nog lite värre för honom. Dels så fick han mer hat. Sen är han mer svag, psykiskt
känsligare individ. Just det. Alltså, otroligt.
Kommer upp.
Vek. Just det. Ja, men det är skönt att det är bra värde. Liksom.
Men, så han tog det lite tuffare kanske?
Ja, han tyckte det var jobbigare. Liksom.
Ja. Men, okay. Men har han kommit ifrån det idag då? Nu var det några år sedan ändå.
Jo, det tror jag. Sen har han ju andra problem med psyket och sådär. Men jag vet inte hur mycket det har att göra med drevet. Jag tror inte så jättemycket. Det är nog andra grejer.
Men blev du utsatt någonting på... Var det folk som liksom kände igen dig på gatan och blev hotfulla och sådär?
Nej, inte hotfulla. Det fick ju mycket så här. Jag kommer ihåg att jag gick mitt under drevet på Folkungagatan. Och då var det verkligen som att man var kingen i stan. Att det var bara såhär Simme! Fan vi är på din sida! Ja, för fan! Pedokingen! Men jag tror de flesta liksom som känner till det och som skulle känna igen mig då, det är ju sådana som var kanske visste vem jag var innan och gillade mina grejer sen innan. Väldigt lite, alltså ration har varit mer kärlek än hat faktiskt, för min del.
Det som jag vill minnas från det drevet är väl också att det riktades väl också lite fokusen på de som startade drevet. Det var väl typ Elen Eksvärd, va? Och ihop med någon annan.
Ja, Elen Eksvärd var väl liksom en av dem som var tidiga med att haka på det i alla fall. Cissi Wallin och vet du, Jonathan Alvén, någon frikyrkopastor. Och där, som hade rätt skumt förflutet själv.
Precis, det är Jonathan Alvén, det finns väl någon skandal där att han har någon välgörenhetsorganisation där han har tagit alla pengarna själv typ.
Ja, det var något åt det hållet.
Så, någonstans riktigt ful fisk liksom.
Ja, jo.
Ju värre att göra humor.
De knullar ju barn på riktigt liksom genom att ta deras
förmodligen
pengar. Så att jag tror att de är snäppet värre liksom.
Jobbar ni länge på den låten?
Det är lite som stand-up liksom, att man har punchlines då, som är lite som one-liners, som skämt liksom. Jag kände liksom att jag droppar rätt många skämt i den liksom, som sa, nu för tiden tycker folk att man är pedofil så fort polisen hittar ett bevis i ens mobil. Det är ju nästan som en one-liner på rim liksom. Och så hade jag lite sådana, men sen inspelningen gick väl på några timmar och jag var inte den som producerade och mixade och sådär, så jag vet inte hur lång tid det tog, men det brukar ju ta ändå ganska lång tid att göra en låt på 3 minuter. Det är inte det snabbaste man kan hålla på med om man vill få det att låta okej.
Du har ju en liten sån lyriksnutt som jag brukar tänka på ganska ofta för att jag tycker att den är så jävla rolig. Från, vad heter den? Hyrställe tror jag den här. Jag skjuter problemet framför mig som en personlig assistent.
Yeah.
Det tycker jag är en jävligt rolig line alltså.
Den relaterar du till också förstås.
Men var det inte så att...
jag gjorde en uppföljare till den raden i en låt som singen vi släppte efter det, som jag tror Aldrig för sent att ge upp tror jag den heter. Där gjorde jag uppföljare till raden som är jag sköt problemen framför mig som Jack Jarklöv.
Ja, det är fint att jag fick en liten callback.
Din yrkesroll som hamnade i skottlinjen.
Ja, nu hamnade jag i skottlinjen. Exakt. Det är förbjudet att skratta åt det. Vad heter det? Men gjorde inte ni en variant på den där låten Knulla barn som Rulla garn? Eller något
jo, det var ju då efter drevet så gjorde vi låten Rulla garn som var den barnvänliga versionen. Även om jag tror det är Aman som nämner Knulla barn, alltså så här, för i originalet så säger nog han eller Anton det är ingen tillfällighet att knulla barn rimmar på fullt normalt. Men där är Rulla garn så säger det är ingen tillfällighet att rulla garn rimmar på knulla barn.
Ja, det är klart.
Men den är kvar, den låten eller? Den fick vara kvar.
Den tror jag är kvar någonstans.
Samma osp, liksom.
Och vi gjorde ju även Baby Dance innan drevet som var en engelskspråkig version, eller inte version, det är en annan låt men med samma tematik kan man säga.
Men det, för det är ändå sjukt, så här, R. Kelly eller Michael Jackson kanske är bättre exempel som typ knullat barn, har ju kvar sin musik på Spotify, men om man bara sjunger och skojar om det så blir man borttagen. Det irriterar det inte lite mer än vad du erkänner då? Det är ju ganska sjukt.
Ja, men fast det är ju alltså ifall, ja, jag vet inte hur man ska det är väl ingen av dem som har blivit dömda för det, kanske R. Kelly. Michael Jackson är inte dömd för det. Han blev friad, sen dog han.
Och där får man väl ändå bara titta på, som du sa, att det är så här, ett kommersiellt bolag. Om de kan komma undan med att tjäna pengar kommer de alltid göra det. Alltså de är ju lyckliga, liksom. Eller det är väl inget konstigt?
Nej, det är väl... Nej, absolut. Ja. Hade det varit en statlig verksamhet kan man ju mer... säga så här, nej, det här är hyckleri. Ja. Men ifall de säger så här, vi vill tjäna pengar. Ja. Så okej, gör er grej.
Men vi knyter tillbaka lite till din film liksom. För den
lista får roll.
Kan jag också komma in
här. Ja, men det kan statistroller kan jag erbjuda i december.
Riktigt statistroller. Men den är helt finansierad själv, eller? Du har liksom inte fått något...
Alltså det är Kickstarter, crowdfunding är den ju finansierad via.
Coolt. Är tanken att du ska släppa den på YouTube sen, eller ska du försöka släppa den på större plattformar?
Jag tänkte nog försöka få lite biovisningar. Sen får vi se hur liksom, om det blir någon etablerad distributör, eller om man gör som Jonas Strandberg gjorde när han gjorde sin film Det blev ingen CD. Då hyrde han egna biografer och hade visningar. Men jag hoppas ju kunna få hjälp med någon distributör på bio, och sen tänker jag någon form av betalstreaming, och jag vet inte vad. Jag tror det är ganska liten chans att få in den på SVT Play eller Netflix eller HBO. Men jag hade velat det.
Du kommer pitcha den och sådär i alla fall.
Ja, det kanske jag kommer. Jag vet inte exakt hur en sån pitch går till. Men det är ju, jag tror den är för grov för alla dem.
Ja,
alltså det är för grova skämt liksom. Jag tror de kommer tycka det är för rå humor.
Men kommer du vara nöjd om du går liksom lite plus minus noll på den? Eller?
Ja, absolut. Ja. Det är ganska svårt att tjäna pengar, tror jag, på en... Jag vill mest ha den gjord och ha den, ja, och få ut den så att folk kan, alltså så här, jag klarar mig bra på stand-up och poddar och sådär. Det är inte att jag känner att jag måste få in pengar på filmen för att överleva eller för att ha roligt. Jag kan göra det mesta jag vill faktiskt.
Känns det som att det är liksom ditt magnum opus sådär, eller är det bara liksom ett av många projekt, eller vad känslan har varit kring det?
Jag tycker det är så svårt att säga sånt på förhand. Alltså det finns absolut, alltså det är så himla stort projekt också som jag har jobbat med länge, och jag har så svårt att få en överblick över hur bra folk kommer tycka det, och jag påverkas ändå ganska mycket om hur, det kan vara som jag har gjort serieromaner och sånt innan, och så har jag kanske släppt någon bok som jag tycker, fy fan, det här är så jävla bra. Och sen kommer det ut och så kanske folk inte tycker det var så bra. Och då tänker jag, ja, det kan inte vara så bra heller. Men om jag släpper någonting som är så här, ja, jag hoppas att folk kommer gilla det här, och sen blir det, wow, vi älskar det. Då börjar jag själv gilla det. Så, ah, det här är nog, kan vara det bästa jag gjort. Liksom. Ja, ibland kan man ju ha liksom mer eller mindre bra känslor. Men jag tycker den kommer vara bra och rolig, filmen liksom.
För det är så läskigt med sånt som har sådana långsamma feedback loops liksom. Så drar man skämt på scen märker man direkt var det kul eller inte. Samma med typ TikTok, man märker direkt så här, var det ett kul skämt. Jo. Men en film är så här, det är ett år innan man vet om den bombar eller inte liksom, när den kommer ut.
Men sen det är ju många skämt i filmen liksom.
Ja.
Det hade ju varit tråkigt om alla skämten bombade.
Om, det är liksom,
om det är typ 50 skämt eller något sånt där. Eller 50 grejer som man skulle kunna skratta åt. Då hoppas jag ändå att de som har den typen av humor skrattar åt någonting i alla fall. Eller förhoppningsvis allt.
Det får man väl tro. Sitter du och klipper den själv just nu, eller?
Jag klipper den tillsammans med Daniel Aldenmark, som han har jobbat, liksom han är cinematograf på filmen också liksom, och gör mycket av jobbet med kamera och ljud och sånt också.
Regisserade du då? Och han skötte det?
Jag regisserar nu, men Daniel och Otto Niklasson Elmerås och Jens Rosengren är väl de som liksom filmar och sköter tekniken mest. Och sen tar vi in lite hjälp här och där med annat. Och jag regisserar mest. Adam Hilario, som regisserade Mina problem-tv-serien, som den här lite är en fortsättning på den här filmen. Han är med ibland och regisserar, men vi hade inte riktigt budget att anställa honom på heltid. Så han är bara med för skojs skull lite då och då när han får tid och hjälper till med regin.
Okej, okay. cool. Mm. Det ska bli lite spännande att se slutprodukten alltså.
Ja.
Se om det blir lite virala TikTok som inte annat ifrån den liksom. Klippa ut lite skämt. om
ja, det får man göra. Klippa ut lite scener och
lite goda grejer liksom. Men hur kände du, finns det en realistisk framtid där du någonsin kommer återvända till typ rap eller sådär, eller kommer du alltid köra stand-up på sköj nu liksom?
Ja, alltså jag skulle kunna, jag Anton har någon gång snackat om att göra så här en musikturné där vi går ut och rappar våra gamla hits liksom. Och jag tycker det är kul att göra låtar också. Jag skulle absolut, men det är nog inte det som jag kommer satsa. Jag tror inte jag kommer liksom lägga flera år på bara musik. Det vet jag inte. Jag är rätt luststyrd, så blir jag sugen på det liksom när jag är 56, så känner jag så här, nu är det bara musik jag vill göra. Då kommer jag nog sätta mig och bara göra musik. Men det är svårt att veta. Just nu så är jag, vill jag göra klart den här långfilmen, och sen vill jag ta en period när jag satsar helhjärtat nästan på stand-up. Alltså jag kommer göra poddar samtidigt, men jag är lite sugen. Stand-up är något av det roligaste jag har testat att göra. Och jag är rätt sugen på att så här, amen, kötta på ännu mer med det. Liksom. Anstränga mig ännu mer, gigga ännu mer. Försöka få ännu mer spridning på klipp och specials och sånt där. Så det är nog det som är nästa grej jag vill göra.
Har du någon sån här förebild, favoritkomiker?
Ja, ganska många som alltså Larry David är väl den som jag tycker har påverkat mig mest och sådär. Han är kanske inte bäst som stupkomiker då, utan jag skulle säga som sitcom-makare är hans starkaste sida liksom. Han har ju kört stand-up och han har gjort långfilmer och sådär, men och ja, stand-upen har sina han, vissa kul grejer stand-up, men han har kört ganska lite stand-up. Det finns ganska lite släppt med honom. Och hans långfilmer tycker jag inte är jättebra.
Nej.
Men han gillar. Och sen så har jag många favoritkomiker. Alltså bland de som är aktiva nu, så tycker jag kanske att Bill Burr och Louis C.K. fortfarande är de som är bäst. Jag tycker jag var i New York med Johannes Finnlaugsson förra veckan, då sa vi Shane Gillis är fortfarande, han var jävligt bra, han är ju liksom New York komiker som kör, och vi sa Mark Norman körde också där, han var grym.
Vem är sämst då?
I hela världen.
Victor Glemming, Gustav
Wernberg. I Sverige.
I Sverige. Ja, men det är nog någon som är ganska okänd.
Det är svårt att veta vem som är. Men absolut
är det någon som får liksom, är det någon som får lite för mycket
Persson.
Ja, exakt. Men är det någon som liksom får lite för mycket luft liksom? Han är för dålig för att vara så här känd typ.
Det kanske det finns, men jag tycker alltid det blir obehagligt när man så här snackar skit om sina kollegor. Jag vill inte bli Peter Wahlberg liksom.
En otippad fråga från dig.
Ser du dem som kollegor alltså?
Ja, jag säger dem i humorbranschen som mina kollegor. Även de som deras humor känner jag, det här kanske inte för mig.
Ja.
Men jag tycker ändå det är, jag tycker det är bra liksom att det finns någonting för alla.
Men det är ju så, det är inte bara Hasse och Tage längre liksom.
Men är det typ Curb Your Enthusiasm och Seinfeld som har varit liksom alltså ledstjärnan för dina produktioner också eller?
Ja, de, men även Crashing av Pete Holmes, tv-serien Louis av Louis C.K. har inspirerat mig. Fundera på om det är någonting annat. Ja, det är det mest om. Alltså, sen en del tecknade serier, alltså så här, Joe Matts serier, hans The Poor Bastard Suite och sådär. Han dog ju tyvärr för några veckor sedan.
Men för då gillar du med andra ord alltså så här, den här pinsamhetshumorn som är i Curb Your Enthusiasm, som man också återfinner i typ Solsidan skulle jag säga.
Ja, alltså, cringe comedy. Ja, just det. Jag har inte sett så jättemycket Solsidan, men jag skulle säga att The Office, alltså jag har mest sett brittiska The Office. Jag har sett en del amerikanska också. Jag tycker båda är bra, men David Brents karaktär, alltså som när Ricky Gervais spelar honom, är ju väldigt bra cringe comedy också. Och alltså Office och Extra gillar jag också. Nu kan inte min egna grej påminna jättemycket om Office och Extras, men jag gillar dem också väldigt mycket.
Nej, för det, jag är liksom allergisk mot just den här när man bara ska sitta och lida.
Typ. Ja, du gillar inte cringe comedy. Du klarar inte av Curb.
Nej, alltså jag gillar ju Curb ändå för att den är så bra även skämten. Typ. Ja, men när man bara ska sitta och lida.
Ja,
alltså,
det är ju
jag måste typ stänga av ibland för så second hand embarrassment blir bara, det blir inte sköj för mig. Det blir
nej, jag gillar det. Men det är vissa som har den. Jag har hört flera, alltså när det gäller busringningar och sånt också, som var en av de tidiga humorformerna som jag... Anton körde när vi var med i Petra och sådär.
Ja.
Det är vissa som säger det också. De klarar inte av busringningar för det blir för mycket cringe comedy. Liksom. Att man ska sitta, det blir så plågsamt.
Det är ju svinkul.
Nej, jag tycker det är kul.
Det är ju asroligt. Speciellt när, alltså typ när de så här satte upp två, när de ringde så här, två pizzerior samtidigt.
Just
så att de pratar med varandra. Det, sånt där är skitkul.
Men då blir det så hysteriskt att det blir kul för att det är så absurt.
Ja, för jag
är typ det absurda är det som är roligt.
Jag håller ju med Gustav, fast det är inte det att jag mår dåligt. Det är bara det att jag, men det här har ju Filip haft en teori om, för att jag kan själv nästan fascineras över att det verkar så populär som humorform i Sverige. Mm. Det är när någon gör bort sig lite grann. Felix Herngren ljuger och så blir han påkommen. Och jag det är som att jag inte fattar det. Det blir inte, det är det enda humor jag inte tycker är sköj. Och då var hans teori att du är så psykstörd liksom, så att det är för att du aldrig är skämt.
Du känner ju ingen,
du har ingen skam.
Nej, du har ingen skam.
Så då kan inte du relatera till några andra då skämmer ut sig liksom. Det tycker jag är en bra teori.
Nej, ja, men det var ju, du fattar ju inte att det här, att det där, det som du ser på typ, ja, men Ullared, hela det programmet är ju bara, det är skämskudde liksom. De intervjuar ju folk som kanske
är
lite ut.
Det är bara farsan som är där och annan.
Nej, men när man säger Böda Camping, man intervjuar någon som är utvecklingsstörd och alla tycker bara, åh vad pinsamt och så här, men du fattar ju inte det, för du är ju lika
störd. Du hade ju kunnat gå in på Nobelmiddagen i kropp som inte fattat att du är underklädd liksom. Vadå då? Ska det inte bli käk? Alltså det har man liksom inte satt sig på dig typ.
Ja, men det, när vi busringar, eller jag busringar till polisen.
Är det så?
Ja, och säger så här att jag frågar om jag får sex med min bror. Med min brorsa.
Så får jag ha det.
Och jag pressar den här kvinnan till, och hon säger att man inte får det för att lagen säger att man inte får det, så säger jag, men det är väl ologiskt liksom om det, så, men då säger hon till slut så här, men i min solklara värld, om man har sex med någon, då ska det framkomma ett barn.
Säger hon det?
Ja, ja. Det finns på YouTube.
Det är så roligt.
Men, alltså, ringde du 112 då? Ja.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nej,
eller ringde du 114-14?
114-14.
När i tiden är det här? Det är många år sedan.
Det är nog 10 år sedan jag ringde.
Ah, okay.
Du tänker om det är någon kollega till dig som har svarat.
Ja, eller det hade, alltså det, för den, jag tänker sig med den värdegrunden som polisen håller på med idag, den kollegan hade fått sparken liksom.
Ja, men jag tror att man hör inte vad hon heter.
Nej, okay.
Men det blev ju säkert hon, alltså, ja, måste man vara, det är poliser då som sitter och svarar i telefon liksom.
Ja, det är inte alltid polisanställda, det är det ju. Eller det kan ju vara polisanställda, men att de inte är utbildade poliser. Men det kan ju fortfarande vara så att har man sagt en sån sak, man hör ju, om ni inte har blurrat vem det är som har sagt det, så hör man ju ändå snacket.
Man hör kanske röstigenkänning, men vi, man hör inte vad, man hör inte hennes namn liksom.
Ja, men det måste jag ju titta på.
Eller lyssna på.
Ja, lyssna på.
Hade du tagit bort det om hon bad dig typ?
Bad ta bort vad?
Det är klippet då, eller det är busringen?
Nej. Absolut inte. Varför skulle jag göra det?
Nej, men det är ju helt, man får ju, det är helt okej. Helt lagligt att spela in någon så länge man är med i samtalet själv.
Men du har ju varit i strul med lagen.
Jag är ostraffad.
Det är jag.
Ja, jag har varit på rättegång mot ryska staten bland annat.
Till exempel,
ja,
du borde ju nästan berätta den grejen. Jag är i alla fall jävligt nyfiken på.
Du har varit på rättegång i ryska staten.
Nej, mot ryska staten. Mot ryska staten. På Åland faktiskt var rättegången.
Men nu avslöjar du.
vad handlade det om då?
Det var ett tv-program som jag och Frej Larsson gjorde som heter Samhällsjudo. Som gick på TV4 Play och kanal 12, TV12 eller något sånt där. Och då gjorde vi olika pranks och ett av dem var att vi byggde en bögklubb på rysk mark. Mm. Ryska staten äger lite mark på Åland och då så gjorde vi en kopia av The Blue Oyster Bar från polisskolan där. Och det var tydligen olagligt. Jag fick åka på rättegång mot ryska staten. Nekade till brott och vann rättegången.
Oh, jäklar. Men var det ryska staten som stämde dig?
Ja, eller? Jag fick hem ett papper där det står Simon Järnfors mot ryska staten.
På riktigt?
Vem ska avgöra då? Är det inte ryska staten som avgör sånt i sin egen?
Alltså, nej, det var en dag finsk domstol, tror jag.
Ah, okay.
Ja, för även om det var rysk mark så var det domstolen var på Åland då liksom. Mm. Så rättegången var där på Åland.
Var det en lång process?
Alltså själva förhandlingen då när man satt i...
Ja, rättegången var det flera dagar?
Nej,
eller?
Det här var ju rätt länge sedan nu, men som jag minns det så tog rättegången kanske en timme.
Ja, ah, okej. Okay.
Var du någonsin rädd då att du skulle åka dit?
Ja, det var jag. Ja. Det var jag. Jag kom ihåg innan de förkunnade domslutet eller vad man säger. Mm. Då kom jag ihåg att jag bara kände en sån här puls. Du-dum, 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 du-dum.
Ah. Vad hade du fått för straff, typ?
Jag hade kanske fått... jag tror bara jag hade fått böter. Det var någon besittningsintrång som var åtalspunkten. Men samtidigt så är det så här, om man är dömd för ett brott som är så här så pass uppmärksammat i media och sånt där. Så jag tänkte att det kunde bli problem att åka till exempel till USA. Även om det var Ryssland som var fienden då, så är det så att man måste ju fylla i så här om man är dömd för ett brott. När man ska åka in till USA och liksom, det är ju en googling bort då att jag är dömd för ett brott ganska, ganska lätt. Så jag var lite rädd för det, för jag gillar att åka till USA.
Jag tänker, även om det inte finns någon logik i det, så tänker man också så här, tänk om jag blir utlämnad till Ryssland liksom, att det blir någon sån jävla sitta där och skriva ny brott och straff i en liten cell liksom.
Det var jävla läskigt. Bara anekdot, för du nämnde The Blue Oyster Bar från polisskolan. Min farsa är ju ostrondykare och han slog precis världsrekord. I veckan hittade han världens största ostron. Så kom jag in i skolbok och då,
men jag tyckte jag såg på sociala medier.
Ja, det var största mollusken
väldigt överallt. Och då i alla fall så ska han ju då de har ett dykcenter och nu har han öppnat en bar på dykcentret. Där som då heter såklart The Blue Oyster Bar. Med sen blå neon mot liksom Peters förskräckelse.
och det är liksom en anspelning på polisen. Jag tror de har öppnat det i Horns tull. Finns det också nu. Jag gick förbi där vid Hornhuset, så här Blue Oyster Bar.
Men är det en gayklubb? Eller?
I filmen. Ja. Blue Oyster är också slang för rövhålet. Så det är väl därför de heter det.
Just det.
Inte att förväxlas med Blue Waffle.
den gamla myten.
Kommer ni ihåg den gamla kulturen när man liksom så här, för det var 2000-talet, man hängde på existens mycket och det var mycket att man tittade på den typen av äckliga grejer. Jag vet inte, gjorde du det också? Var du för gammal för det?
Jag hängde inte på existens. Jag vet ju vad det är för någonting, men det var väl ofta någon kompis som eller någon som sa, har du hört talas om det där Blue Waffle? Och så gick man in och kollade och sen debunkades det. Det var ju en hoax.
Det var någon som hade haft färgkaramell eller vad heter det på Fifi istället. Det var liksom inte på riktigt.
Ja, de hade väl photoshoppat.
Ja, det var ingen som hade en smurfvagina, man tror. Men det känns som att det var en tidsperiod när det var väldigt inne att skicka äckliga grejer till varandra typ. Som var väldigt, som har dött ut lite. Att var
en Filip gör fortfarande det. Nästan varje dag till mig. Och det är också så här, inte riktigt min humor, men tack som fan.
Nej,
för
det
alla
tycker
dem.
Inte ni är så kul.
Det är nog därför du tycker det är så kul, tror jag. Jag får tacka. Men Simon, jag hade ett gig inte så länge sedan när jag öppnade åt Peter Wahlbeck, som du också nämnde. Yeah. Och det heter ju att alla har sin Wahlbeck-historia.
Ja, yeah, absolut.
Min är ju då att jag kör Janne, är konferenserad av Westerlund. Och innan Peter ska upp så skickar han upp sin son.
Sin biologiska son.
Valdemar, tror yeah. jag. Har han kört stand-up?
Valdemar, ja, men han har kört en del stand-up.
För då gjorde han i alla fall det. Men då körde han bara Jannes gamla material från Stockholm.
Du menar Peter Wahlbecks, eller?
Ja, hans son,
ja. Ja, men körde han Janne Westerlunds material, inte Peter Wahlbecks? Nej. Han brukar köra Peter Wahlbecks material.
Ja, nu var det Janne.
Nu var det Jannes material.
Okej, var det något prank eller?
Alltså det var ju kul för Janne liksom. Men inte kanske så kul för mig eller publiken. Jag fattar inte det från efteråt heller att det var hans. Du var ju på en hel turné med Peter Wahlbeck.
Ja, men det var inte jättemycket. Det var ändå ganska... det var bara 6-7 gig eller någonting.
Fan. Ah, okay. Men var han en förebild? När du, alltså...
Ja, men han tycker jag är väldigt rolig.
Ja.
Alltså Peter Wahlbeck, nu är han ju inte så bra längre på stand-up, men jag tycker han är funny bones, han är en rolig komiker och liksom också det här när han är på gränsen till vad, alltså så här, när man tänker oj det där låter inte bra då blir det ju nästan extra kul liksom, tycker jag också.
Nej, för man märker att när han lägger manken till så har han det ju liksom. Han är ju
han är ju naturbegåvning nästan som humorist. Men sen har han ju ballat ur på många olika sätt. Och det har ju påverkat hans stand-up också. Det är inte alltid han är jättebra på det längre.
Men nu är han ju otroligt bra på konspirationsteorier. Kanske bäst i Sverige, får man ändå säga. Liksom. Den ska han ha.
Vem var det du hade som bakgrundsbild på mobilen?
Det var George Gately, skaparen av den tecknade serien Kattenisse.
Mm. Mm. Kattenisse, det har jag inte hört om faktiskt. Är det en förebild?
Alltså det var, jag blev fixerad vid den serien som barn av olika anledningar. Men det är ju, och de är ju snyggt tecknade och sådär, men det är inte speciellt bra manus.
Okay, right.
Vilken är världens roligaste tecknade serie? För jag läste mycket sånt när jag var liten, men det har lite grann försvunnit i alla fall mitt...
Den som håller på nu och som är roligast tycker jag tveklöst är en man som heter Simon Hanselman. Han är australiensare som bor i USA och han gör serier som heter Meghan Mag och Werewolf Jones and Sons. Det är jävligt roligt alltså.
Okej, jag tänkte på katten Gustav nu, men du sa Nisse.
Ja, katten Nisse kom faktiskt för katten Gustav. En orange katt, tecknad katt. Vad var det för minnen ni gav alla där?
Han klagar alltid på att jag andas i mikrofonen.
Så jaha, så, ja, okej. Okay. Alltså, jag trodde det var så här Gustav Nisse-debatten. Det var så här,
det finns mycket
han har hävdat att Gustav var före.
Exakt,
men,
Vi vet hur det ligger
till. Du ger honom en sån blick där. Att, ja, där hör du.
Ja, det är alltid läskigt när det finns interna grejer. Och ja. Ja,
liksom. Vi klipper ju varsitt avsnitt. Liksom.
Ja.
Och det är alltid liksom så otroligt störande att höra precis när podden börjar och vi och bara man hör liksom han snyter sig i micken, känns som ibland
alltså, alla bakterier ska in i den liksom.
Ja, medans gästen pratar, det är lite grann det.
Vad är klockan för sen bara tänkte man så
där till klockan är 10:05. Har ni ställt alla era frågor 10:05?
Nej, men vi kan hålla på lite längre, alltså jag bara trodde måste ju dra senast typ även kan vara 4:45 eller någonting.
Någonstans där. Jag tänkte har en sista komedifråga egentligen för jag tycker liksom att du kanske är bäst i Sverige på en viss typ av humor, och jag vet inte ens om du har tänkt på det själv typ. För du skriver ju ofta skämt som är som en cirkel typ. Att de börjar på ett sätt, så återvänder, och jag vet ingen annan som gör det, att det alltid börjar med så här arbetsförmedlingen och så slutar
det. Ja, just det. Liksom.
Är det, försöker du skriva liksom cirkelresonemangsskämt?
Jag tror jag har det i mig. Alltså det kommer ofta rätt så här, när jag bara försöker liksom berätta en rolig historia eller något sånt, så är det eller ganska ofta, det är inte alltid, men det är ofta det blir en sån där någon slags cirkel.
Mm, det är väldigt, väldigt kul, men det är speciellt, det är ingen annan som gör det typ.
Nej, det är kanske ovanligt. Ja.
Ja, det är ett kul sätt att ha punchlinen som början på något sätt.
Ja.
Men det är ingen teknik bakom det heller, utan det är bara vad du råkar finna kul.
Ja, jag tror liksom. Det är ju Det är ju säkert att man har i bakhuvudet och så här, finns det något sätt man kan knyta ihop den här säcken eller tråden eller ringen liksom, att det är så här, att jag men ungefär så, jag gör inte ofta så att jag sitter med mindmaps och sånt där, men man har det i bakhuvudet kanske så här, okej, hur började det här, kan man men det skämtet med Arbetsförmedlingen, det är faktiskt extremt gammalt. Jag tecknade, ni kommer ihåg gratistidningen Metro, eller hur det uttalas här i Stockholm.
Ja, men de delar ju fortfarande ut det där, eller?
Nej,
de gör inte det, okej.
Det var länge sedan, men när den kom till Skåne så fick han en sån här strippserie där, ungefär som liksom, Rocky gick väl samtidigt, eller han hade en paus då, tror jag. Men då tecknade jag en självbiografisk stripp, sådär humorserie, och där var det här var liksom 1999, tror jag. Så det var på 1900-talet. Och då skrev jag det Arbetsförmedlingen-skämtet. Eller i alla fall första halvan av det. Vad blir det? Det är 24 år gammalt.
Håller fortfarande liksom.
Jag drog det igår på Norra Brunn. Det är dynamit på den publiken.
Men tror du på grejerna, så har du mycket skämt som har fått le och gro i typ 10 år innan de blir något?
Liksom. Det skämtet, då jobbar lite på samma sätt. Så här, jag skulle komma på en stripp om dagen, liksom en skämtstripp om dagen, så gick jag en promenad, kom på det skämtet, fan, det tänkte, det var ju kul. Tecknaren, skickade in det till tidningen och publicerades. Det funkade bra då, jag kommer ihåg att jag fick rätt bra respons på det skämtet redan då, liksom 1999. Och sen när jag gick en stand-up-kurs på Norra Brunn var det faktiskt. Och då så sa jag så här, skriv ett skämt om ett jobb du har haft. Och då så tänkte jag, jag kanske ska skriva någonting om arbetslöshet. Och så kom jag ihåg det skämtet. Och så bara testade jag där och så funkade det skitbra. Och sen, det funkar fortfarande. Så, men det har liksom legat och grott. Men jag har många skämt som jag skrev för 10 år sedan som fortfarande funkar. Liksom.
Men har du ett skämt som alltid går hem liksom?
Jag skulle oavsett säga vad. Att arbetsförmedlingen skämtet är det som är det, alltså så här, ifall det är så här, om man går upp på några, det kan vara så dålig stämning i lokalen att ingenting funkar. Det har hänt också.
Men har du ett eget så här, har man som komiker ett favoritskämt typ, har du det?
Är det ofta det nya då, om man har något nytt som man, då är väl det favoritskämtet för studion. Så fungerar för mig i alla fall.
Ja, alltså, men det är lite så också ju, som jag berättade innan med låtar och alltså alla verk, att man blir väldigt påverkad av det, vad som funkar bra. Även om jag tycker någonting är väldigt kul och sen så funkar inte det, så börjar jag själv tycka lite mindre om det, tror jag. Men jag har nog jag har vissa som jag gillar, väldigt mycket.
Jag kommer inte ihåg om vi riktigt fick svar på det i början där, men gällande drev och sånt där, nu hoppar jag lite grann här, men har du något, vad är det som har funkat för dig, eller det har bara runnit av dig, är det som är ditt tips att bara skita i när det kommer drev och sånt där, eller?
Ja, man ska ju inte sluta jobba, alltså man ska inte sluta. Jag tror det är rätt dumt att så, som vissa som drar sig undan och slutar publicera sig. Jag tror det funkar bättre för dem som bara går ut och liksom och berättar om det liksom. Alltså det är i alla fall det jag skulle liksom, alltså så här, om Louis CK han blir anklagad för att ha runkat framför folk mer eller mindre mot deras vilja. Och liksom han är anklagad. Jag tycker det bästa sättet, om man klarar det, så hade det varit att gå upp på scenen så här, okej, jag gjorde det. Alltså så här,
fortsätta runka.
Hade funkat lite sämre för Soran kanske, jag vet inte.
Nej, jag tror att av de alternativen han hade haft.
Ja.
Så hade, okej, jag gjorde det, varit det bästa.
Men gjorde han inte det då?
Nej.
Men han gjorde det lite halvhjärtat.
Ja, alltså det var så att 3 år senare gick han upp och sa, jag gjorde det inte.
Och så darrade på manschetten liksom när han gjorde det.
Jag tänker på det där läkta, det är inte för sig inte han som har släppt, men det finns ju när han skojar om det med någon som har filmat i publiken, eller hur? Det var inte du som skickade det till mig.
Nej, jag vet inte. Men ja. Louis C.K. sättet, jag menar. Det bästa sättet som han gjorde precis var ju det där som läckte, tycker jag. Alltså, som inte...
Ja, fan, okay, det kan, måste du skicka till mig, för det har jag letat efter utan att hitta.
Ja, jag vet inte om vi har det längre, men vi kan kolla.
Han hade en fantastisk rutin där om att han köpte någon sån gyllene klocka och så här bland annat, som var helt amazing, som aldrig kom med i specialen.
Nej, sen. För jag såg ju den, men det, har du kvar den?
Ja, men jag kan nog hitta den i alla fall, för jag tycker att mycket bättre i det sättet än specialen.
Ja, jag vill gärna, så. Det är bara ljudet som är inspirerat, för det vill jag gärna höra, men jag gjorde en slapp googling och hittade inte det. Då när det ganska nyligen hade läckt. Men
okej, fortsätta jobba då och inte lägga ner, inte gömma sig som...
Jag tycker det är lite så att om du inte tar livet av dig eller sluta jobba eller blir deprimerad, så det, då har de ju vunnit liksom. Men om du fortsätter så har du ju vunnit på publiciteten. Det är ju lite så.
Ja, man vinner på, ja, det är klart att liksom vissa, att jag tror inte att Martin Timmel vann på publiciteten även om han hade fortsatt liksom.
Alltså, han jobbar med sådana här badtunnor eller någonting. Han måste hitta en ny marknad.
Det var visst jag skulle säga att då får han ju börja med något. Jag vet,
men alltså ja, men fokusera på ditt jobb och försök ignorera jobbiga människor så mycket du kan.
Och gäller en sån här knulla barnlåt liksom, funderar du på att fortsätta så, i samma genre och skriva någon
ja, man ska ju absolut göra det man tycker är roligast. Sen jag har många strängar på min lyra, så att säga. Det är inte bara provokation som
kan du förlåt om bara tanke som man själv som har gjort lite olika grejer apropå, känner du någonsin att fan vad synd att jag inte alltid bara har gjort en grej och blivit liksom autist superbäst i världen på serie bara, eller du vet?
Jo, men det har jag tänkt på många gånger. Alltså så här, hade det varit bättre om jag bara hade gjort en sak? Det är svårt att veta också. Jag kanske hade blivit lite bättre då om jag bara hade på med serier, så kanske lite bättre som serietecknare. Men sen är frågan är då om jag kanske bara så här hade blivit så här 4% bättre som serietecknare, så känns det inte som det är riktigt värt det.
För det är det som är rätt fräckt, att du har ju ändå varit väldigt framgångsrik inom två helt separata grejer innan du började med stand-up.
Tre är väl egentligen?
Ja, nu är det väl tre då. Vi nu.
Det är... inte innan jag började med stand-up, kanske bara
men det är väl både serier och rap då? Liksom.
Ja,
innan. Eller hur menar du?
Ja, men efter då, eller du.
Och de har väl ändå inte care, alltså det finns väl lite gemensamma nämnare, men det är ändå separata grejer liksom, så du har fått lära dig nya skillsets.
Ja, jo, men jag tror det är så också jag har hållit mig entusiastisk. Mm. Alltså så här att det är ju lätt att tröttna på grejer kanske, eller stagnera som underhållare. Mm. Men jag... Alltså så humorn och det självbiografiska berättandet och kanske liksom provokationen har funnits där i både serierna och rappen och stand-upen. Men sen när man har bytt medie liksom, då får jag ofta lite nytändning också. På så här, nu är det här kul igen.
Men har det varit en drivkraft att vilja provocera?
Ja, jag tänkte också på det. Mm. Varför det egentligen?
Varför det? Nej, men jag vet inte, det är roligt. Alltså, jag tror det är humorn i det. Och kanske lite alltså, så här, att jag är lite född rätsticka också. Liksom. Att jag alltid tyckte det var kul att rätas. Det, alltså, så här, jag har gillat det på något sätt. Och det är ju liksom... jag gillar provokation för provokationens skull också.
Tänker du någonsin så här, nu bränner jag broar, eller nu fan, jag hade kunnat
Nu kommer du inte få sommarprata på SVT
eller vad det nu kan vara du vill göra.
Jo, men det tänker jag, men samtidigt är det rätt skönt också att straffa ut sig själv från tråkiga grejer. Det är så här, jag ibland har, så får jag en sån här liksom så här, vill du göra reklam för det här, och då säger jag så här: nej, jag vill egentligen inte det, men det är väldigt mycket pengar. Och så är det så här, och någon gång när jag har gjort liksom så här, ja, men nu sitter jag här och gör någon reklam för någon toalettblock som ska, och så jag känner så här, varför gör jag det här? Det är så här, jag har råd att göra vad jag vill som jag tycker är roligt, men jag sitter ändå där för att de erbjuder mycket pengar. Då är det rätt skönt att bara så här, okej. Nu skriver jag ibland så här, Vill ditt företag bli förknippat med sexuella övergrepp på barn, så kan jag gärna ställa.
Absolut.
men du får ändå fortsatt du får fortsatt reklamerbjudanden.
Ja, jag får erbjudanden, men jag tror att ifall inte jag skriver det, så är det ofta en googling bort från att de säger abort mission liksom.
Aha, okay.
Men jag vet inte, det kanske jag har ju varit med väldigt lite reklam.
Ja, men är det här alltså knulla barndrevet?
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det är det största drevet du har varit med om.
Ja, det är det nog.
Var det någon, ja, det var någon lärdom som du drog från det? Alltså här, ja, men det här ska jag ta med mig till nästa drev.
Jag lärde mig ingenting.
Det är exakt samma som
är det största och enda drevet kanske? Som
nej,
har varit
det har varit lite små drev här och där. Jag och Frej Larsson gjorde en låt med tillhörande kortfilm som heter Tills någon dör. Där vi påstod att vi hade skjutit en kille i Kambodja. Det blev ett litet drev av det också. Ska tänka om det är någonting annat.
För att ni hade skämtat om det? Eller vad var...
Ja, det var ett skämt, men det var ett ganska realistiskt skämt.
Aha, okay.
Och att vi sa att vi hade gjort det på riktigt.
Ah, okay,
det var okay. Väl också det. Mm. Men då var något mindre drev. Ja, det finns.
Men ni var väl typ häktade också i det programmet ni gjorde?
Alltså samhällsjudo?
Ja, det var någon...
ja, men vi blev gripna av polisen ganska många gånger. Mm. Ja. Jag blev gripen av Säpo bland annat.
Är det så?
Ja.
Oh, jävlar. Vad var det då? Och blev inte det stort då? Vad var det?
Det blev ju lite tidningsartiklar och sånt där.
Men vad var det då när Säpo var inblandade?
Ja, men det var alltså programmet handlade lite om att man skulle hämnas på saker man gjorde så man störde sig på i samhället. Och då många premisserna var ganska slappa och en av dem var så här: Säpo spionera på oss, då ska vi spionera på Säpo.
Det är så jävla dumt.
Ja. Och då så klädde jag ut mig till någon så här liksom Inspector Gadget-agent och gick där liksom utanför Säpo med förstoringsglas och satt med en sån tidning med hål i och spionerade på dem. Och sen...
grep de dig då?
Ja, liksom. De grep för att vi filmade det. Och det var ett skyddsobjekt. Så de filmade. Men sen så var det så här att det var ändå om man får filma för yttrande och tryckfriheten trumfar den här lagen om att man inte får filma skyddsobjekt.
Mm.
Så att om de hade liksom vi kollade upp det, men när vi satt gripna där och väntade på förhör så satt vi och googlade så här, okej, vi kommer nog ändå kunna bli friade för det här. Eller så här, de har nog egentligen inte någonting på oss. Men grejen var att de beslagtog det vi hade filmat fram tills programmet hade sänts. Och sen så var det så här, nu kan hämta ut era bevis.
Det är så jävla grabbigt att ni googlade efter att ni blivit gripna. Innan liksom. Oops. Ja, lucky again liksom.
Men anser du dig vara politisk i din humor, satir, provokationer?
Nej, inte medvetet. Alltså så här, jag är inte speciellt inne på politisk satir eller sådär. Jag är mer ute efter liksom humorn i sig.
Ja, eller, jag märker det. Jag bara dubbelkollar. Men är det också är det medvetet att du inte skulle vilja göra politiskt.
Ja, men jag tycker det när liksom humorn har någon annan agenda än att försöka vara rolig, så tycker jag ofta det humorn blir lite sämre eller smutsat ner. Så det, på det sättet som undviker jag ofta att försöka liksom få fram ett budskap eller något sånt där liksom, som utöver att någonting ska vara roligt.
För det känns ju som att, alltså, helt ärligt är det ju också ännu svårare ofta att göra humor bara som är bara tramskul än att göra satir ofta.
Ja, det vet jag inte. Om den ska både vara kul och säga något viktigt eller bara kul. Jag tror det är ännu svårare att säga något viktigt politiskt och vara jättekul.
De flesta skulle nog säga det. Om man säger något viktigt kan man komma undan med att det bara är lite kul.
Ja, om målet är att komma undan så...
Nej, det är både jätteviktigt och jättekul är det kanske ännu svårare liksom. Men det är mycket den här, det som blir mer föreläsning än stand-up.
Ja, ja, det är inte min grej.
Nej, det är...
Det är ingens grej. Eller jo, det, tyvärr kanske det är någon grej.
Det är ju ganska många som gillar att gå och titta på den. För det är många
jo.
Men vad är den heter? Amerikanska komikern som är död av cancer nu, Norman något, vad heter han?
Norm Macdonald.
Norm Macdonald, han pratade väl mycket om det där att satir är så jävla B liksom.
Det håller jag med.
Och är det lite den filosofin som du har känt också?
Ja, absolut, jag hatar politisk satir.
Jag avskyr det. Du skulle aldrig göra Lilla Drevet 2.0 liksom.
Jag vill inte göra det. Kanske om jag hade en pistol mot mitt huvud.
Men det är, för det är inte av ointresse för sådana frågor. Utan
nej,
det är...
jag är väl alltså så här, jag är nog lite mindre intresserad av politik än folk i allmänhet. Mm. Men bara lite mindre. Mm. Alltså jag tycker ändå det är så här,
ja. Ja, vad det är fint.
För det tänkte jag fråga dig, du har ju intervjuat svinmycket folk i din podd liksom. Mm. Vilken intervju över åren har varit liksom den som har bombat hårdast när det blivit
sämst? Är det viktigt att vara tre som gör en intervju?
Alltså vilken intervju som har blivit sämst?
Eller som har ballat ur mest? Eller som du
alltså ballat ur mest? Alltså Peter Wahlbeck och Thanos Fotas är väl de. Peter Wahlbeck, Janne Westerlund och Thanos Fotas. Jag har ballat ur, kan man säga.
De återkommer de där två.
Har ballat ur alltså.
Ja, ja.
Berätta mer.
Ja, men han är något av en bilförsäljare liksom. Och jag försöker gjorde ett avsnitt som heter Janne Westerlund om sin nära vänskap med Joe Rogan. Om ni kommer ihåg att han gjorde en show som heter Janne Goes Rogan. Han ballar ju på ett annat sätt än alltså Thanos Fotas blev idag det ballade upp på många sätt också, men det var bland annat jag anklagade honom för att ha aggressionsproblem.
Och så blev
han väldigt aggressiv. Han tyckte det var en ogrundad anklagelse och blev fly förbannad.
Men var det här innan eller efter att han hade slagit vår komikerkollega på käften?
Ja, det var innan den incidenten. Innan den incidenten. Som, ja, orden går väl isär om vad det var som hände.
Ja, jag har egentligen hört det. Men är ni ovänner nu? Eller så?
Ja, Thanos. Nej, alltså ovänner skulle jag inte säga. Vi hälsar på varandra och små pratar, men jag tycker han är lite jobbig.
Finns det någonting som du inte vågar skulle våga skämta om? Typ?
Alltså ett ämnesval?
Ett ämne, ja. Jag tänker på typ, det kan ju bli lite kränkt och sådär, eller folk kan ju bli lite kränkta av typ koransketcher eller koranskämt eller typ sådana grejer.
Det är inget ämne som jag undviker helt, men det är klart att det finns ämnen alltså såhär, som jag vissa sammanhang skulle jag nog inte våga såhär, om jag är tillfångatagen av såhär islamister och jag ska dra ett Mohammed-skämt. Det hade jag nog inte vågat i
tough
det sammanhanget.
Men är Mohammed-skämt, kan det vara någonting som du kanske undviker eller?
Det beror på sammanhanget helt. Jag skulle säkert kunna dra det i något sammanhang liksom, om jag kommit på något bra.
Alltså, om skämtet är roligt nog liksom. Alltså, det är, väl, ja, är det inte så är, kul? Är det
ja,
inte
jag vet
hoten,
inte.
Liksom?
Jag vill inte bli dödad heller. Kan jag avslöja.
Ja, fan.
Hemligheten. Okej. Men grymt.
Vi får se om jag blir det. Jag släppte krokanbrännaren idag.
Okej, okay, krokan är något godis eller?
Ja, precis. Det är Sveriges nationalbakelse. Så den bränns då av en dansk och så ser man vad som händer. Så.
Den håller på att gå viral i detta nu. Så okay, vi får se om det står någon
om jag lever
någon jäkel här utanför ska ha ihjäl det här snart.
Just det. Jag tyckte ju att premissen så här att man skulle ha råkat bränna koreaner var för slapp, men du tog krokaner och hotade.
Koreaner, att man bränner en korean.
Ja, jag bränner lite korean liksom.
Ja, det är rätt kul.
Men, ja, du tycker det är lite, jag tyckte att det fan håller rätt riktigt.
Ja, fast det känns som väldigt grovt att bränna en korean.
Koreaner och kineser ska känna sig trygga på våra gator liksom. Inga mer koreanbränningar. Men gött, ska vi avrunda lite där kanske, eller?
Det kan vi göra.
Tack så jättemycket för att du kom, Simon.
Ja, väldigt trevligt.
Var tack kan man följa dig och höra mer av dig och sådär?
Ja, Instagram heter jag mitt för- och efternamn, Simon Gärdenfors, at Gärdenfors, men jag har de flesta TikTok och Twitter och sånt också. Och sen poddar, arkivsamtal, specialisterna. Finns massa kul på YouTube, bland annat tv-sen Mina Problem som vi nämnde och en massa specials och sådär. Ja, googla mig.
Tack så mycket för att du kom och tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det gött, hej.
Hej, hej.